Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
God natt och välkomna till Sova med Dan. Tack till Cecilia Svanberg som har valt dagens ämne. Du kan också tipsa mig om ämnen. Det ska gärna vara en Wikipedia-sida på svenska Wikipedia som har 2600 ord. Jag provar någonting nytt idag efter en tips från en hängiven lyssnare. Jag spelar sällan in någonting sent på kvällen eftersom jag är en morgonmänniska. Men nu provar jag att podda klockan 11 så att jag också är jättetrött. Det kan ju hända att jag blir för intresserad av ett ämne och låter för pigg. Men det hoppas jag inte kommer att hända idag. För nu ska vi prata om moln. Innan jag började lyssna på poddar så lyssnade jag på kurser från The Teaching Company som sätter upp universitetskurser som man kan lyssna på. Jag lyssnade på så många kurser att de började ta slut. Och till slut nådde jag en gräns för vad jag kunde vara intresserad av. Och det var meteorologi. Dagens ämne är definitivt en del av meteorologin. Ett moln är en synlig kolloid ansamling av små partiklar. I regel mycket små vattendroppar, iskristaller eller bådadera, alltså vattendroppar och iskristaller, som svävar fritt i atmosfären. Ett moln kan också innehålla flytande eller fasta gas, rök eller stoftpartiklar, som exempelvis härstammar från vulkanutbrott eller sandstormar. Dimma skiljer sig från moln endast genom att dimman når ända ner till marken. Molnbildning utgår vanligen från mycket små partiklar, så kallade kondensationskärnor, på vilka vattenånga antingen kondenserar och bildar små droppar eller deponerar och bildar små iskristaller. Iskristaller kan även bildas från frusna molndroppar. En sån droppe eller kristall ihop med miljoner andra är för oss synlig som moln. Som regel skapas molnen i samband med vertikala luftrörelser, som exempelvis konvektion. Konvektion är alltså luft som tvingas över en högre liggande terräng eller storskaliga luftrörelser i samband med väderfronter. Molnbildning är en följd av att atmosfären är en blandning av ämnen med olika aggregationstillstånd. Därför är det inte bara jorden som har moln, utan många himlakroppar med atmosfär har moln. Det kan jag höra mer om i min astronomipodd Fan of Astronomy. I alla fall atmosfärer, kanske inte just moln. Beroende på atmosfärens sammansättning och temperatur kan de bestå av andra ämnen än vatten. Även i utrymmet mellan stjärnorna, i det så kallade interstellära mediet, förekommer så kallade interstellära moln. Molnvetenskapen är en del av meteorologin. En särskild gren är molnfysik, där man studerar molnbildning och andra fysikaliska aspekter av moln. Och allt det där var bara introt. Nu ska vi prata om molnens egenskaper. Molnens natur har länge fascinerat och jäckat människan. Att moln består av vatten har man förstått länge. Och att molnen har en del i vattnets kretslopp beskrevs av Aristoteles år 350 f.Kr. Och även av den kinesiske filosofen Wang Chong under det första århundradet efter Kristus. Men det har varit svårt att förklara hur moln nyckfullt bildas och försvinner, deras varierande färger och olika optiska fenomen som de frambringar. Otto von Guericke la fram tanken att moln bestod av små vattenbubblor, och det var vad de flesta vetenskapsmän trodde ända fram till mitten av 1800-talet. Den första att vetenskapligt visa att moln bestod av små vattendroppar var Augustus Waller, som 1847 använde spindelväv för att undersöka molndroppar i mikroskop. Denna observation konfirmerades senare av William Henry Dines 1880 och Richard Assman 1884. En relativt vanlig missuppfattning är att moln består av vattenånga. Ånga är dock en osynlig gas. Huvudsakligen består moln av vattendroppar, iskristaller eller en blandning av båda, precis som vi just sa i introt. Molndropparna i ett moln har en genomsnittsdiameter på mellan 0,02 och 0,03 mm. Få molndroppar är större än 0,08 mm. Genomsnittsmolndroppen har en gränshastighet av cirka 1 cm per sekund. Här kommer en tabell där molndropparnas diameter och gränshastighet sätts i relation till några andra partiklar. Men för att förstå den måste vi först förstå vad gränshastighet är. Gränshastighet är inom fluidmekanik den hastighet ett föremål förflyttar sig med. När dess hastighet är konstant på grund av bromskraften som utövas av luft, vatten eller någon annan fluid genom vilket den färdas. Sådär. Det var väldigt glasklart. Nu har vi kommit till tabell 1. Diameter och fallhastighet för molndroppar och andra partiklar. Vår första partikel är en kondensationskärna. Den är bara 0,0002 mm. 2/10000 mm. Och den har en ungefärlig gränshastighet på 0,00001 cm per sekund. En vanlig molndroppe har en diameter på 0,02 mm och en gränshastighet på 1 cm per sekund, precis som vi just sa. Men en stor molndroppe kan vara 0,1 mm och då får en gränshastighet på hela 27 cm per sekund. Om det duggregnar så har en duggregnsdroppe 0,2 mm diameter och 70 cm per sekund i gränshastighet. En iskristall i ett moln kan vara 0,5 mm och ha en gränshastighet på 50 cm per sekund. Men om det börjar regna, då faller ju vattnet ner ur molnet. En liten regndroppe har en diameter på 1 mm. Den är alltså 5000 gånger större än en kondensationskärna. Den har en gränshastighet på 400 cm per sekund. En regndroppe har en diameter på 2 mm. Och en gränshastighet på 650 cm per sekund. En snöstjärna har också en diameter på 2 mm. Men en gränshastighet på bara 100 cm per sekund. Alltså mycket mindre än en regndroppe. Och det var tabell 1. Vattenmassan i ett moln varierar mellan cirka 0,02 gram per kubikmeter för cirrusmoln. Upp till hela 3 gram per kubikmeter i delar av ett cumulonimbusmoln. Ett stort cumulonimbusmoln med en radie på 4 km, höjd på 10 km och vatteninnehåll på 2 gram per kubikmeter har en vattenmassa som är totalt 1 miljon ton. Det motsvarar en 10 meter djup sjö med en yta på 1 hektar. Tack vare att molnets volym är så stor klarar luftströmmar i under molnet att hålla uppe alla de här små dropparna. Molndroppar sprider det synliga ljusets våglängder ungefär lika. Detta gör att solbelysta delar av molnet återspeglar det aktuella solljuset, det vill säga vitt mitt på dagen och gult, orange eller rött när solen står lågt på himlen. Ljuset som når de inre delarna av molnet blir inte lika starkt på grund av att ljus reflekteras bort i molnets yttre delar. Delar av molnet som är i skugga kommer därför genom kontrastverkan att framstå som grå. På en helmulen dag får molnen en gråblå färg då även en del av himlens färg återspeglas i molnens färg. Regndroppar är inte lika effektiva spridare av ljus som molndroppar, utan de har en viss absorberande verkan. Om nederdelen av ett moln är mycket mörkt skvallrar det om att det finns mycket regndroppar där och att det snart kan komma att regna. Vissa moln visar ibland så kallad irisering, vilket ger pastellartade färger i rosa, blått eller grönt. Irisering är ett av många ljusfenomen där moln är inblandade. Bland övriga ljusfenomen kan nämnas krans, gloria, brockenspöke, halo och skuggstrålar. I ett cumulonimbusmoln kan olika delar av molnet få olika elektrisk laddning och det kan leda till åska. Det finns många teorier för hur dessa laddningsskillnader uppstår. Den dominerande mekanismen verkar involvera snöhagel som kolliderar med iskristaller som sedan separeras genom gravitationen och producerar en elektrisk dipol. Undersökning med väderballonger visar dock att ett cumulonimbusmoln kan ha 4-6 vertikala zoner med olika laddning. Men hur klassificerar man då olika moln? Och det ska vi prata om nu. Det finns många olika sätt att klassificera moln. Vi kommer ta upp 4 klassificeringsmodeller som används mer eller mindre ofta. Det finns ytterligare indelningar, exempelvis genetisk indelning.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det vill säga hur molnen bildas. Men det ska vi inte prata om idag. Nu ska vi prata om WMO:s klassificering. World Meteorological Organization, WMO, har utvecklat en klassificering som bygger på molnens utseende samt höjd till molnbasen. Molnbasen är alltså den lägsta delen av ett moln. Mer exakt är den lägsta nivå i molnet som inte kan klassas som dis. Denna mycket använda klassificering utvecklades ursprungligen av den engelske meteorologen Luke Howard 1802. Howard var en fanboy av Carl von Linné och hans terminologi och systematik för växter. Howards system har sedan utvecklats vidare genom WMO Men många av Howards grundidéer finns fortfarande kvar. Internationell molnatlas, som ges ut av WMO, har en utförlig beskrivning av klassificeringen. Man urskiljer 10 huvudmolnslag, även kallade molnsläkten. Molnsläkterna delas vidare upp i arter. För att ytterligare beskriva ett moln kan man även lägga till specialformer, ytterligare kännetecken och följemoln samt modermoln. Tabell 2 kommer ta upp de 10 huvudmolnslagen. Och nu är vi framme vid tabell 2. Det första huvudmolnslaget är cirrusmoln, även kallade fjädermoln. Det är fristående moln i form av vita fina trådar eller också flak eller smala band som är vita eller övervägande vita. Fjädermolnen kan ha ett trådigt hårliknande utseende, sidenglans eller uppvisa båda dessa kännetecken. Nästa huvudmolnslag är makrillmoln. Tunna vita flak eller skikt av moln utan skuggor, sammansatt av mycket små korniga eller krusiga element, antingen sammansmälta eller fristående, samt mer eller mindre regelbundet ordnade. Flertalet molnelement har en skenbar bredd av mindre än en grad. Det här skulle vara mycket lättare om jag kunde visa bilder. Det tredje huvudmolnslaget är slöjmoln, en genomskinlig vitaktig molnslöja av trådigt, hårliknande eller glättat utseende, vilket helt eller delvis täcker himlen och vanligen förorsakar halofenomen. Den fjärde molnsorten är böljemoln. Vita, grå eller både vita och grå flak eller skikt av moln, vanligen med skuggor. Molnen är sammansatta av skivor, rundade massor eller rullar, vilka ibland till en del är trådiga eller oskarpa och stundom smälter samman med varandra. Vanligen har flertalet av de regelbundet ordnade små molnelementen en skenbar bredd av mellan 1 och 5 grader, betraktat 30 grader över horisonten. Och sen kommer vi till skiktmolnen. Ett gråaktigt eller blåaktigt molnskikt eller molnlager som har ett strimmigt, trådigt eller jämnt utseende och som helt eller delvis täcker himlen. Vissa partier är tillräckligt tunna för att solen åtminstone svagt ska skymta som genom matt glas. Nästa är valkmoln. Grå, vitaktiga eller både grå och vitaktiga flak eller skikt av moln som nästan alltid uppvisar mörka partier. Molnen är sammansatta av mosaikmönster, rundade massor eller rullar som inte är trådiga och där de enskilda molnelementen stundom sammansmälter med varandra. Flertalet av de regelbundet anordnade små molnelementen har en skenbar bredd av mer än 5 grader, betraktat 30 grader över horisonten. Sen är vi framme vid stratusmoln, så kallade dimmoln. Ett vanligen grått molnlager med tämligen jämn undersida som kan ge duggregn, isnålar eller kornsnö. Solens konturer är tydligt urskiljbara när den syns genom molnet. Stratus ger inte upphov till halofenomen utan möjligen vid mycket låga temperaturer kanske. Ibland uppträder stratus i form av sönderrivna molndelar. Sen har vi förstås cumulus, stackmolnen, de kanske vanligaste molnen. Fristående moln, vanligen täta och med skarpa konturer. Molnen tillväxer vertikalt och antar formen av kullar, kupoler eller torn. De svällande övre delarna har ofta en blomkålsliknande form. De solbelysta delarna av dessa moln är oftast glänsande vita, medan basen är tämligen mörk och nästan horisontell. Ibland kan stackmolnen vara sönderrivna. Sen har vi nimbostratusmolnen, även kända som regn- eller snömolntäcke. Ett grått, ofta mörkt molnlager vars utseende har blivit diffust genom mer eller mindre ihållande regn eller snö som i de flesta fall når marken. Molnlagret är alltigenom tätt nog för att solen inte ska synas. Under molnlagret förekommer ofta låga trasiga moln som stundom sammansmälter med detta. Och sen har vi då till sist cumulonimbus, bymolnen. Tunga täta moln med avsevärd vertikal mäktighet och till formen påminnande om berg eller väldiga torn. I regel har de övre delarna åtminstone delvis en glättad, trådig eller strimmig struktur och är nästan alltid avplattade. Denna del av molnet breder ofta ut sig i form av ett städ eller en väldig plym. Under molnbasen, som ofta är mycket mörk, förekommer inte sällan låga sönderrivna moln som ibland smälter samman med denna. Ur molnbasen faller nederbörd, stundom i form av fallstrimmor som inte når marken. Så det var de 10 huvudtyperna, men VMO listar även en rad molntyper som inte faller in i någon av de här 10 klasserna. Till exempel pärlemormoln, nattlysande moln, kondensationsstrimmor, moln från eldsvådor som består av förbränningsprodukter, moln från vulkanutbrott, huvudsakligen bestående av stoftpartiklar, och moln från vattenfall. Det florerar en hel rad inofficiella molntyper som inte har listats av WMO. Det inkluderar till exempel stratosfärisk cirrostratus och ultracirrus, som befinner sig på cirka 20 km höjd i stratosfären. En annan indelning av moln är nederbördsmoln. Indelningen baseras på om molnen är nederbördsgivande eller inte. Det är endast nimbostratus och cumulonimbus som definitionsmässigt avger nederbörd. Dessa båda molns namn innehåller nimbus, som på latin kan betyda antingen regnoväder eller moln. Luke Howard tänkte där att om man använder nimbus så vet man just att det här är nederbördsmoln. På andra sidan skalan finns cirrus, cirrocumulus, cirrostratus respektive altocumulus, som aldrig ger nederbörd som når marken. Ett annat sätt att dela in moln är den allmänna formen. Molnen kan uppdelas efter deras allmänna form. Huvudsakligen skiljer man mellan cumuliforma moln, stratiforma moln och cirriforma moln. Cumuliforma moln, även kallade konvektiva moln, är stackliknande moln med övervägande vertikal utbredning. Stratiforma moln består av utbredda skikt eller flak. Cirriforma moln består av endast iskristaller och får en fibrig struktur. Sen finns det en fysikalisk indelning. Där delar man in molnen efter huruvida de består av vattendroppar eller iskristaller. Man skiljer på 3 olika typer. De 3 typerna är varma moln, moln och ismoln. Varma moln är moln där temperaturen är mer än minus 10 grader. Dessa består i princip uteslutande av vattendroppar. De som bara kallas moln är moln som består av både vattendroppar och iskristaller. Då är temperaturen vanligen mellan minus 10 grader och minus 40 grader. Ismoln är moln som är kallare än 40 grader minus. Dimma som endast består av iskristaller kallas för frostdimma. Hur ska man då göra för att observera moln? Att betrakta moln kan göras vetenskapligt eller mer kontemplativt för dess höga nöjes skull. För väderobservatörer finns utarbetade modeller för hur aktuella molntillståndet ska rapporteras. Även för vanliga människor kan molnen exempelvis avslöja en annalkande väderfront. Överhuvudtaget är molnen en viktig indikator för vad som för stunden händer i atmosfären. Molnens rörelsehastighet ger exempelvis en god uppfattning om hastigheten hos de luftskikt i vilka de uppträder. Tidigare hade man speciell apparatur, så kallade nefoskop, för att mäta molnens rörelsehastighet. Ett intressant nyttjande av moln är vid så kallad isblink, när molnen reflekterar ljus från snö och is men inte från öppet vatten. Och det kunde man i äldre tider använda, till exempel vid utforskandet av nordvästpassagen. Inom den så kallade NEF-analysen studerar man storskaliga molnformationer via satellitbilder. Satellitbilderna ger särskilt värdefull information i områden där observationer från marken är sällsynta, som till exempel på havet eller över polarområdena. Genom att satellitbilderna ger information från olika våglängder kan moln skiljas från exempelvis is- och snöytor. Molnskådning är en aktivitet som på senare tid ökat markant, exempelvis i Storbritannien. Ett tecken på det är intresseföreningen Molnuppskattarföreningen The Cloud Appreciation Society, med närmare 20 000 medlemmar, som arbetar hårt för att moln ska bli mer uppskattade. Detta som en motvikt till att moln betraktas som ett hinder för en fulländad sommardag, eller i metaforer som till exempel orosmoln. Men vad har egentligen molnen för roll i naturen? Molnen spelar en viktig roll i naturen ur flera aspekter. I vattnets kretslopp övergår vatten till vattenånga i atmosfären genom evapotranspiration. Vattenångan kondenseras sedan till moln som genom nederbörd återför vatten till jordytan. Här är molnens förmåga att avge vatten i form av nederbörd viktig. Visserligen kan en del av luftens vattenånga direkt återföras till marken och dagg och frost. Men i jämförelse med hur mycket vatten som återförs med nederbörd är detta bidrag mycket litet. En annan viktig roll har molnen i jordens energibudget. Molnen påverkar lufttemperaturen både för stunden och i ett klimatperspektiv. Det märks exempelvis på dagen när solen går i moln. Då blir det genast kallare. Molnen reflekterar den terrestriska strålningen vilket gör att det är mycket kallare på natten när det är molnklart jämfört med när det är mulet. Dessa effekter blir särskilt tydliga i öknar. I öknen får man på grund av att man har väldigt lite moln en stor temperaturskillnad mellan dag och natt. Moln reflekterar globalt sett i genomsnitt cirka 20% av den inkommande solstrålningen samtidigt som absorberar 3%. Till sist ska vi prata lite om moln inom kulturen. Bildligt har moln i det svenska språket framförallt två betydelser. Dels som ett tecken på oro eller bekymmer och dels som lycka om man befinner sig på eller bland molnen. Det förra kan exemplifieras i ord som orosmoln eller idiomet varje moln har en silverkant med vilket man avser att det finns en ljusning i varje bedrövelse. Som exempel på det senare finns uttryck som att sväva bland molnen eller sväva på rosa moln. Sväva på molnen betyder vara lycklig och sväva på rosa moln betyder att vara kär. Inom religionen avbildas ofta gudar men framförallt änglar sittande bland moln. Klassisk bilden på en liten ängel som sitter på ett moln med handen under hakan och drömmande tittar bort. Efter att Luke Howard hade publicerat sin molnklassificering i början av 1800-talet inspirerade han den samtida romantikens bildkonstnärer och poeter. Bland annat skrev Johann Wolfgang von Goethe en hel diktsvit utifrån Howards molnterminologi. Bland övriga poeter inom romantiken som använde moln finns bland annat Percy Shelley med dikten Molnet från 1814 och Erik Johan Stagnelius med dikten Molnet. I romantikens dikter symboliserar molnet exempelvis det ogripbara i tillvaron, föränderlighet och ensamhet. Efter romantiken återuppstod fascination för moln i symbolismen och även senare i postmodernismen. Epoker som liksom romantiken utmärktes av skönhet i kombination med immaterialitet. Bland symbolismens konstnärer med förkärlek för moln finns bland annat Georg Friedrich Watts och prins Eugen. I postmodernismen märks bland annat Gerard Richters fotorealistiska molnmålningar och poeten Lars Gustafsson i vars dikter molnen kopplas till jagets utbytbara och godtyckliga karaktär. I tecknade serier ritas ibland moln ovanför människors huvuden vilket kan ha flera olika negativa betydelser. Exempelvis kan det visa att personen är bedrövad eller deprimerad. Figuren Joe Bluff i Knallhatten av Al Capp hade ständigt ett svart moln över huvudet för att symbolisera den otur som drabbade personer i hans närhet. Och det var allt vi hade att säga om moln idag. Tack till Cecilia för ämnet. Tack till Trippna A för musiken du hör här i podden. Och tack till dig för att du lyssnar på Sova med Dan. Sov gott.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.